finna marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vindrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så.
Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Grön, Miljöpartiet i Tyresös röst i eten, som producerat ett program som sänds på Radio Tyresö 91,4 MHz. I inslaget presenteras en av Miljöpartiets kandidater i valet till EU-parlamentet, Linnea Engström. Linnea, jag har ju bett om det här samtalet för att du ställer upp som kandidat på Miljöpartiets lista till EU-valet. Och jag vill att väljarna ska få en möjlighet att få veta lite mer om dig och vad du vill jobba med i EU-parlamentet. Men vi kan väl börja med att du ger en kortare presentation av dig själv.
Ja, först vill jag tacka då för möjligheten att få berätta om vad jag brinner för och varför jag kandiderar till Europaparlamentet. Och jag vill väl presentera mig då som miljöpartist förstås. Och jag är statsvetare med inriktning mot genus och säkerhetspolitik och krishantering.
Kan du för en åldrande befolkning säga, vad lägger du in i ordet genus så att vi vet vad vi pratar om?
Ja just det, det finns ett annat ord då som är politiskt myntat som heter, där man säger jämställdhet. Genus är ju egentligen den teoretiska termen skulle man kunna säga.
Okej, okay. Jämställdhetsfrågor brinner du för?
Ja, kvinnors rättigheter. Jag jobbar just nu som jämställdhetssamordnare på Miljöpartiet. Och jag är engagerad i Miljöpartiets biståndsstiftelse som heter Green Forum. Där vi stöttar då gröna partier och rörelser och nätverk och försöker bygga politiskt den gröna rörelsen ute i världen. Så det engagerar mig mycket.
Hur långt sträcker sig Grön Forums armar?
Vi stöttar en afrikansk grön federation i väldigt många, jag tror att det är 12 olika afrikanska länder med i den federationen. Sen har vi då projekt i Östeuropa, Ryssland, Vitryssland, Kaukasus, och där mitt ansvarsområde ligger då. Och sen är det 3 länder i Latinamerika. Ja, alltså jag stoppar där tror jag. Jag brinner för mänskliga rättigheter såklart, och de frågorna är viktiga för mig. Och ja, eftersom att jag har bott i Ryssland och så där har jag ett stort engagemang för Ryssland. Det är så jag skulle beskriva mig själv. Mitt politiska jag i alla fall.
Då börjar jag med en ganska lång inledning. Det finns ett talsätt som säger tanken är handlingens moder. En fortsättning på detta skulle kunna vara att hur vi tänker, det beror på vilken världsbild vi har. Är jorden skapad av Gud eller Big Bang? Är människan obegränsat kreativ och hitta på lösningar på alla problem som uppstår? Eller är det en del av naturen och måste underordna oss? Men den världsbild man har leder ju också till vilken ideologi man omfattar. Vilka lösningar man ser som möjliga och bra. Så Linnea, vilken är din sociala världsbild?
Mm. Jag uppskattar den här inledningen väldigt mycket när du skickade den till mig, så att du skulle läsa den. Jag tyckte den var fin och väldigt intressant också. Att ta avspark i det liksom. Jag skulle nog säga väldigt kortfattat då. Att min världsbild ändå är en som präglas av ganska stora orättvisor som vi ser idag. Både vad gäller såklart inkomst, alltså fattigdom, den rika världen som står mot den fattiga världen, klassskillnader, könsskillnader, för att inte prata om de ekologiska rättigheterna, alltså tillgång till ren luft och rent vatten. Vi har en helt ny dimension som vi miljöpartister har pratat om nu i ungefär 30 år då, eller någonting sånt, som handlar just om de här ekologiska rättigheterna som ju vi ser också är väldigt ojämnt fördelade. Men du var ju inne på det här med också, om man tittar då på mikronivå, om vi tittar på individen, så tror jag ändå väldigt mycket på den kreativa människan och på människan som hittar lösningar och kan att enskilda personer också kan åstadkomma otroligt mycket. Det ser vi ju, det har vi ju sett i historien. Men det krävs ju att man organiserar sig. Alltså, en människa är ju bara en. Och de frågorna som jag har engagerat mig i och som jag jobbar med varje dag, alltså de feministiska frågorna, miljöfrågan också förstås, rättigheter för HBTQ-personer till exempel.
HBTQ.
Just det. Homo, bi och transpersoner.
Och Q.
Queer. Och det är också, queer går tillbaka till den teoretiska definitionen, men HBT-personer då, alltså egentligen. Ja. Homosexuella, bisexuella och transpersoner, som ju ofta är väldigt utsatta. Det handlar ju om att människor har organiserat upp motstånd kring den rådande samhällsstrukturen eller normen. Så att, och sen har ju då uppkommit olika ledare i de här kamperna för... Jag menar, Nelson Mandela gick ju bort för bara 2 veckor sedan. Han är ju kanske ett väldigt tydlig bild på en person som har spelat väldigt stor roll. Men det är klart att han hade ju en enorm organiserad rörelse bakom sig. Och ibland tycker jag att historieskrivningen präglas av oftast en vit ensam man, kanske en politiker som har åstadkommit stora förändringar i systemet. Men då glömmer man ju bort alla de här människorna på gräsrotsnivå som har organiserat upp ett slags motstånd och utmanat den bilden. Så jag tror ju väldigt mycket på, jag tror ju fortfarande väldigt mycket på aktivism och gräsrotsrörelse. Det är där jag hämtar min styrka, absolut.
Två saker då. Som jag hörde dig nu så pratar du om ekonomisk orättvisa och ekologisk orättvisa.
Mm. Och men, könsorättvisor.
Ja, det skulle komma, det finns också sociala orättvisor. Mm. Också på mikronivå, man, kvinna. Ja. Alltså makt och sådana saker.
Ja, verkligen.
En annan sak som när du pratar om det här med att det finns organisation bakom. Mm. Jag är ekonom och en av förgrundsgestalterna inom ekonomin, nationalekonomin, Adam Smith. Då läste jag någonstans, jag kommer inte ihåg författaren nu. Tänk på då, vem lagade Adam Smiths middag? Alltså han hade en organisation bakom i form av sin mamma. Han gifte sig aldrig, flyttade aldrig hemifrån. Men, så att även stora män har haft, inte bara Mandela utan även nationalekonomins fader, har haft en organisation bakom sig för att nå fram. Du sa tidigare här också att du är statsvetare. Vad vet man då?
Ja, det är en bra fråga. Och den är ganska kaxig. Ja. Men rent konkret så har man ju ägnat sig 4 år åt att läsa forskning och teorier kring hur stater fungerar, internationella relationer till exempel, och ja, men det är en forskningsinriktad utbildning, helt klart. Och vad man kan använda den utbildningen till, det är ju förstås att man får liksom några verktyg för att kanske analysera samtiden eller politiken eller det som händer, förändring till exempel. Nu det senaste året när jag läste min master i statsvetenskap så tittade vi då mycket på krishantering och vad som händer med kriser, när en kris uppstår, vad händer med ett politiskt system till exempel.
Kan man säga, eftersom vi pratar lite EU här nu, kan du se med dina verktyg kris i Europa, EU uppstår? Finns det någon förklaringsmodell varför vi får ett EU?
Det finns ju många, precis. Och det är ju att...
Den mest accepterade?
Ja, det är ju såklart efter andra världskriget och så.
Men varför behöver vi ett EU då?
Ja, men många liberaler till exempel ser ju EU som ett fredsprojekt. Ja.
Och hade det varit ett sätt att slippa krig i framtiden?
Ja.
Skulle de förklara med?
Ja, visst. Men det finns ju, men sen är det ju också, det här är ju, teorier är ju inga sanningar. Det är ett sätt att analysera verkligheten på och att se olika saker.
Det ger en förklaringsmodell, ja, i alla fall.
Jag tycker ju att statsvetenskapen är väldigt fattig utan ett genusperspektiv till exempel. Just på det du lyfter med Adam Smith, det finns ju många filosofer, stora politiska tänkare som man egentligen idag måste analysera med ett genusperspektiv till exempel. För att se, jaha, men vad utgår den här personen från? Vad är dens grundpremisser för att den säger så här till exempel? Och där saknas ju också ofta det här som du också nämnde tidigare, är vi en del av naturen och måste vi underordna oss den? Liksom.
Det var det du skulle svara på. Vad du trodde.
Ja, jag säger ja.
Ja, okej. Okay. Fast vi tror också på människans kreativitet.
Ja.
Det är lite som arv och miljö när man diskuterar hur man är. Att det finns lite av bägge förmodligen.
Mm. Förmodligen, ja. Ja.
Mm. Får jag göra bara en liten parentes här? Jag pratade med en politiker i ett annat sammanhang för inte så länge sedan. Tillhörande ett parti som är väldigt mot kvotering.
Mm.
Och hon satt som med någon vallistekommitté, var med och alltså tog fram vallistan. Och då pratade hon sig varm för hur att det måste finnas med unga och gamla, svenskar, invandrare, kvinnor, män och så vidare. Då frågade jag henne lite redan, varför då? Ni är ju emot kvotering. Och då blev det tyst. Så att i praktiken så bejakar man den här, alltså, jag kallar det någon rättvis politisk fördelning då, av makten.
Mm.
Samtidigt som man tycker att den inte ska finnas.
Mm.
Ja, det var en parentes.
Mm.
Då går vi tillbaka till dig istället. Din professionella titel i Miljöpartiet är jämställdhetssamordnare. Då säger jag, med mina fördomar så pratar jag om jämställdhet. Men det jag inte riktigt har fått in i mitt huvud. Ibland pratar om jämlikhet. Jag tänker som franska revolutionen. Mm. Vad är det för skillnad på jämställdhet och jämlikhet?
Mm. Men jämställdhet myntades ju just som ett politiskt begrepp för att visa skillnaden mellan män och kvinnor. Och att alltså fattigdom i världen i stort går ju ofta hand i hand med att vara just kvinna. Och att besköna debatten. Liksom, att alltid jämlikhet, ja, men då pratar man ju ganska brett om människor. Men att också visa att det här, de här orättvisorna fördelar sig också ut efter kön. Och det har ju också att göra med hur mäns och mansnormer och normer kring kvinnor och så.
Kan man säga då att jämställdhet har mer med kön att göra, alltså man, kvinna. Och jämlikhet har mer med ekonomiska, bortsett från kön, alltså hur är inkomstskillnaden mellan, om vi har jämlika löner, kan man, är det någon slags vettig indelning? Alltså gäller jämlikhet och jämställdhet?
För mig går det där hand i hand, alltså hur vi har strukturerat vårt samhälle gör ju kvinnor fattigare än män, rent ekonomiskt.
Men skulle du acceptera att jag kräver mer kvinnlig jämlikhet, är det okej att säga?
Då menar du ekonomiskt?
Nej, men det är dit jag vill komma. Jag vill tro att orden är inte riktigt synonyma.
Nej.
Och jag vill att du ska reda ut.
Ja, nej, de är inte synonyma. Och jag tycker att jämlikhet bortser ju från en viktig könsaspekt.
Ja. Mm. Då har vi kommit närmare ett svar.
Mm.
Då går vi till EU. Jag törs nog påstå att det finns en ganska utbredd EU-skepticism i Sverige. Speciellt vad som har hänt de senaste åren. Är den här skepticismen befogad? Och om ja, vad är det som behöver ändras för att EU ska bli bra? Jag menar, du måste ju tro på något sätt på EU som ett verktyg för din politiska ambition.
Mm. Ja, den här skepticismen är absolut befogad. Det finns liksom enorma problem, tycker jag, med EU som det ser ut idag. Men det är det vi har idag i alla fall att jobba med. Och jag tror att många unga människor eller folk som är tänkande och kritiska skulle säga att det finns ganska stora demokratiska problem med de politiska partierna till exempel i Sverige idag också. Men det är det vi har och det är det vi måste jobba ut efter. Så ser jag. Jag är ganska pragmatisk där. Jag vill gå in i strukturer och förändra det som går att förändra.
Vad är då lösningen att få EU lite bättre så att vi gillar det lite mer?
Mm. Men ett tydligt problem som jag ser är ju bristen på insyn till exempel. Många av de processer som finns inom EU, som till exempel inom kommissionen, det finns ju ingen rätt till information där från vanliga medborgare. Vilket också gör det alienerar den vanliga människan från processer.
Ja. Alienerar, alltså
ja, man förfrämligar. Ja. Alltså man blir förfrämligad och man är inte engagerad i EU-projektet överhuvudtaget. En sån tydlig indikation är ju liksom att folk inte går och röstar i EU-parlamentsvalet. Så en enkel sak tycker jag, eller enkel och enkel, men det är ju att införa någon slags rätt till information för medborgarna, vad som pågår.
Är det en svensk offentlighetsprincip du är ute efter?
Ja, någonting liknande, ja. Och det skulle man kunna göra i ett nytt fördrag till exempel. Ja, då skulle man kanske också tydligare kunna ställa olika Europaparlamentariker till svars för hur de har röstat i olika omröstningar. Vi har ju idag både Allan Svensson som sitter för Kristdemokraterna och en moderat EU-parlamentariker som röstar emot den här senaste rapporten som parlamentet tog beslut om, som handlade om att rätten till, inte ens rätten till abort utan rätten till säkra aborter inom Europa. Och det röstar man alltså nej till. Och jag har väldigt svårt att se att så speciellt många svenska kvinnor i alla fall skulle rösta för en moderat Europaparlamentariker som röstar nej till säkra aborter. Jag har väldigt svårt att se det. Jag tror att vi måste liksom levandegöra den här debatten i Sverige om vad. För väldigt, väldigt mycket av lagstiftningen som vi lever med idag kommer ju från Europa. Eller från EU-parlamentet och kommissionen.
Om jag är lite raljant då, det vi får oss till livs, det är ju diskussionen om raka gurkor.
Mm.
Lite grann blir det ju skrattretande, vad håller man på med?
Mm. Men där tycker jag att vi som är politiskt engagerade och som kanske är intresserade och läser på, vi får ju liksom styra om debatten då till att handla om det som är viktigt.
Och då blir min följdfråga då, den svenska modellen vad gäller offentlighetsprincip och den mediala debatten.
Mm.
Hur realistiskt är det att ni kan påverka det?
Ja, men det kan man inte veta. Det var väldigt orealistiskt att Isabella Lövin skulle göra någon skillnad i fiskefrågan när hon kom in. Och hon är absolut en förebild för varför jag engagerar mig.
Och Isabella är?
Hon är ju första namn nu på Europaparlamentslistan för Miljöpartiet. Det men finns
all... Man kan göra skillnad. Det är det
man kan absolut göra skillnad och det är okay. Viktigt att tro på det också. Men sen, en sista sak som jag tycker är ett enormt problem, och det är ju bristen på mångfald som vi var inne på igen. Alltså vad gäller just kön, ålder och faktiskt också utom europeisk bakgrund.
Det kanske kommer accentueras om när vi kommer till min nästa fråga. För jag såg i tidningen där att för någon vecka sedan att det fanns tecken i skyn på att kanske de så kallade högerextrema partierna skulle få upp till 25% av platserna i EU-parlamentet. Och man får ju förenkla det väldigt mycket, så kan man väl säga att ett kännetecken för dessa högerextrema partier är att de är nationalistiska. Och det går väl på tvärs med själva tanken om ett integrerat Europa. Men då menar jag, finns det inte risk att de här 25% delvis består i att folk inte kanske sympatiserar med dem, men de är skeptiska till ett enat EU, ett Europas förenta stater. Vad ska ni göra åt det här?
Ja, men det, jag tror du är helt rätt ute där. Jag tror att det är ett jättestort problem att det är så. Och jag tror att jättemånga känner sig, just som jag sa förut, förfrämligan. Har en känsla av, det här är inte för mig. Både inför den svenska politiken och inför, speciellt inför EU-projektet. Vet ju bara när jag pratar med mina släktingar ute på landet att de känner bara, vad ska vi med det där till att göra?
Jag har ju bara blivit klar över det sista året att ungefär, jag säger, 2/3 av all ny lagstiftning kommer från EU.
Mm.
Alltså det är ju egentligen viktigare för oss att välja EU-parlamentariker än svenska riksdagsmän, kvinnor.
Ja, verkligen. Ja, så är det.
Men vad gör ni? Varför får man inte fram det här beskedet?
Ja, alltså,
är det inte tillräckligt spännande för media, eller?
Ja, det får du fråga Carl Schlyter om. Han påstår ju det, att han inte får ut, att han levererar en massa saker till media men att de inte tar in det. Och så kan det ju absolut vara. Det är samma sak med de frågorna som jag har engagerat mig i. Jämställdhetsfrågor eller feministiska frågor eller internationella frågor. De har inte heller speciellt stort utrymme i den mediala debatten. Eller har inte haft i alla fall. Och ja, jag ser ju en enorm demokratisering i och med att vi har fått till det med sociala medier till exempel. Det har ju gjort att både unga röster och kvinnor och människor som aldrig kommer till tals annars faktiskt kommer till tals. Jag menar, EU... I de flesta europeiska länder så består ju politiken av en slags elit. Jag menar, i Frankrike skulle du ha gått på Sorbonne för att kunna bli politiker överhuvudtaget. Det är ju egentligen bara i Sverige vi har någon slags mobilitet så här upp och ner. Jag är uppvuxen i en förort till Uppsala då, som heter Gottsunda. Och det känner de flesta till, för att det är där ungarna kastar sten på bussar liksom. men jag hade aldrig kunnat bli politiker och ha den utbildningen som jag har i ett annat system. Så är det ju. Och jag är jätteglad att jag har de erfarenheterna, för det tar jag med mig.
Jag tror jag avbröt dig när du var inne på nationalisterna och EU-tanken. Vad gör man?
Ja, men det är svårt och det är precis det som kommer hända. De mobiliserar otroligt skickligt, får man ändå säga, och de spelar på utsatta europeers rädsla för det främmande, till exempel att vi har en ganska stor migration inom EU idag.
Men, ja, folk rör sig runt
Europa. Ja. Och det är bara, jag tror att man måste vara realistisk, det är liksom, vi är där och vi har misslyckats. Det är ju, och det handlar ju, min analys av det är ju väldigt mycket unga, frustrerade män ofta. Så det finns ju absolut ett väldigt, väldigt tydligt genusperspektiv eller jämställdhetsperspektiv i att vi har svikit de här grupperna av utsatta unga män. De känner sig väldigt frustrerade och väldigt missnöjda. Och det är farligt. Så ja. Det är ju det är lite samma sak i Sverige också, som vi ser att kvinnor är till stor del liksom väldigt mycket mer utbildade och prioriterar högre utbildning, medans män på något sätt, de här tung industrijobben som män fick sin försörjning av historiskt, försvinner ju från Sverige. Och vi har liksom det kommer bli en underklass av outbildade, fattiga, ganska frustrerade män, tror jag, i framtiden. Det är en jämställdhetsutmaning och det är en stor utmaning för hela samhället.
I hela Europa?
I hela Europa och i Sverige, ja.
Då ska vi gå in på vad ni kan göra. Miljöpartiet tillhör den så kallade gröna gruppen i parlamentet. Jag undrar, har du något valmanifest som jag kan läsa som talar om vad den gröna gruppen vill göra i Europaparlamentet? Eller är det väldigt individualistiskt?
Nej, men det finns ju, jag tror att Peter Eriksson sitter och jobbar med det tillsammans med flera andra parlamentariker och människor i European Green Party, då, EGP. Så de ska ju presentera någonting nu i januari, februari, tror jag. Som kommer vara liksom som den gemensamma kampanjen för alla gröna partier, som jag har förstått det. Och man kommer kunna läsa ett gemensamt, ganska fluffigt.
Ja, men för min fråga har kommit upp därför att jag har hittills inte i något val sett från något parti. Utan jag får intrycket igen det här att man pratar om det integrerade Europa. Men jag får ju känslan av att budskapet i varje land, jag har inte erfarenhet från alla länder men några stycken, det röstar på mig, så åker jag till Bryssel, säger väl Strasbourg då, och ska göra det bra för mitt land i EU-parlamentet. Alltså, det är ett gäng, alla partier, ett gäng egoister som åker ner i en apparat som pratar om Europas förenta stater, ja, ungefär så. Det är enat Europa i alla fall. Men man vill bara ha ut russin över kakan för sin egen del för att bli omvald här i Sverige.
Ja, men det är säkert en sann bild på ett sätt. Men jag tror att de gröna partierna, jag tycker man verkar samarbeta väldigt bra i den gröna gruppen. Och man har ju väldigt mycket gemensamt. Och min erfarenhet från det jag håller på med Green Forum till exempel, det är ju att det finns ett grönt tänkande som är väldigt tydligt när man träffar gröna politiker, aktivister från nästan vilket land som helst. Vi ser på världen på nästan samma vis ofta, och oavsett om du är från ett afrikanskt land eller från Östeuropa eller Latinamerika. Vi har de här grundläggande värderingarna och det är ju jätteskönt att luta sig tillbaka mot. Så den gröna gruppen är ju jätteviktig. Sen tror jag att man måste jobba mer. Man måste ha gröna gruppens stöd, man måste jobba jätteskickligt och nätverkande med de andra grupperna också.
Då ska jag fråga så här. Du har berättat om hur du brinner för orättvisor i världen, både sociala, ekonomiska och ekologiska, och alltså jämställdhet i olika dimensioner. Och det är det du vill jobba för, det blir ett rättvisare Europa, så skulle man kunna säga. Vad har du för intryck att det blåser för vindar i EU-parlamentet i dessa frågor idag? Varför jag frågar det är därför att i media så pratar vi bara om i stort sett bara idag om eurokrisen. Alltså det är den finansiella problematiken som finns med i media. Dina frågor finns ju inte med, i alla fall inte i media. Finns de med i parlamentet?
Jag tror att när man pratar klimat och jämställdhet som är mina stora och liksom någon slags utvidgat säkerhetsbegrepp då vad gäller just klimat och jämställdhet, ska man prata ekonomi. Det ska man göra. Det är jätteviktigt att prata exakt de termer som är bärande för Europasamarbetet. Och för mig ska ju klimat och jämställdhet, det ska ju vara en förutsättning för ekonomisk rationalitet. Det ser vi ju inte idag. Klimatet och jämställdheten, det sätter man ju som någon liten så här negativ externalitet som inte passar in. Fastän det är förutsättningarna för hela vår existens och för ett hållbart samhälle som jag ser det. Men vi tog fram en rapport i det arbetet jag gör här för Miljöpartiet för ungefär ett och ett halvt år sedan. Där vi utgick från FNs klimatpanel och från Världsbanken som säger precis de här sakerna. We have to recognize market failure. Alltså vi måste erkänna nu allihopa att marknaden har misslyckats totalt. Och vi måste anamma ett helt nytt sätt att tänka kring ekonomi.
När du pratar marknad så menar du den här modellen som vi brukar kalla den fria marknaden.
Den fria marknaden, ja, precis.
Marknaden levererar ju trots allt mat och dryck och kläder. Och
den fria marknaden, alltså, ja. Precis. Det som
den
är,
modellen.
Den modellen, precis. Vad gäller de här frågorna som jag brinner för och deras relevans i Europaparlamentet så är ju de oerhört relevanta. Alltså annars skulle man inte, finns det ingen mening med att engagera sig i dem. Men jag menar, det är helt fel krafter som bestämmer dagordningen som vi ser idag. Det är ju de här konservativa, högerextrema krafterna som liksom kan förstöra för någon slags progressiv politik. Så det är ju otroligt viktigt att vi som är engagerade i dem liksom, sätter agendan.
Sätter dagordningen.
Och då måste vi, men då måste vi prata det språket som är bärande och som alla byråkrater förstår och som alla som jobbar där förstår. Då måste vi använda de termerna, så ser jag det.
Vi ska strax avsluta. Du ska få två frågor bara på slutet. Nämn de viktigaste skälen att rösta på Miljöpartiet i EU-valet enligt dig.
Det viktigaste skälet är att vi är ju alternativet där det händer idag. Vi växer och vi är stora, det är vi som engagerar människor. Både i Sverige och ute i världen. Det är det absolut, vi har liksom en enorm kraft framåt. Och det är ju också hållbarhetsperspektivet, jämställdhetsperspektivet, rättighetsperspektiven. Ja, därför.
Därför ska man rösta. Slutligen. Varför ska man kryssa för Linnea Engström på Miljöpartiets EU-valsedel?
Ja, alltså jag är relativt orädd skulle jag säga. Och jag är väldigt nätverkande och pragmatisk. Det är mina starkaste sidor.
Du är, vad heter, resultatorienterad. Kan man säga så?
Ja, varför inte? Kan man säga. Sen tycker jag också att det här med att jobba, att vara feminist och att jobba med feministiska frågor, det är också någonting som är relativt impopulärt i olika stadier av livet. Så. Och då utvecklar man en ganska stor integritet och envishet, tror jag. Att vara feminist på riktigt, det är liksom ingen klisterlapp man sätter på för att det är snyggt, utan det är någonting som man lever, tycker jag.
Då tackar jag dig, Linnea.
Tack!
Och Linnea, förlåt mig, jag glömde ju säga lycka till med EU-valet.
Tack!